Jesus, vi välsignar Motala. Vi välsignar var och en som lever här. Herre, du vet allt. Och Jesus, du kom för att ge liv, du kom för att frälsa. Och jag ber om din frälsning för Motala, Jesus. Jag ber om din frälsning för hela Östergötland. Gud, du är ljus och inget mörker finns i dig. Din vilja är frälsning. Din vilja att människor ska räddas. Och vi ber om det, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 Jag var i min blivande stad igår, i helgen. Och man kände sig ganska liten bland alla människor. Och så förstår man, Stockholm behöver Jesus. Södermalm där jag ska verka behöver Jesus. Motala behöver Jesus. Att Gud har makt är fundamentalt i vår förståelse av kristen tro. Och när vi ber så måste vi be utifrån detta att Gud har makt. Och när jag ber så talar jag ut det. Jag brukar ofta använda hans herravälde, Guds regerande. Och jag har delat det tidigare att innan jag kom till Motala så visste jag inte riktigt vad bön var. Här fick jag lära mig vad bön är. Och vad som händer när vi ber. Och vad som händer när vi inte ber. Bön är helt avgörande för den andliga situationen i församlingen. Den är helt avgörande för den andliga situationen i staden. Vi måste be. Det här med att Gud har makt, att Gud regerar. Jag tycker den här bibeltexten den talar väldigt starkt om det. Och det är först när det stormar i våra liv som vi vet om Gud har makt. Det är först när vi som församling är med om att det stormar som vi förstår att Gud har makt. Det här med tillit att följa Jesus, det är ingenting som vi kan ta till oss på ett teoretiskt plan, utan det är att leva i det. Och jag tycker att den här bibelberättelsen som jag vill gå igenom idag utmanar oss på många olika sätt att leva i tillit. En första punkt. Gud har makt över allt. Gud har makt över allt. Det står i Markus 4. Själv låg han i akten, Jesus, på en dyna och sov. Jag vill stanna upp inför detta att Jesus var hela tiden medveten om faderns närvaro. Det handlar om hans närvaro. Oavsett hur det är runt omkring så handlar det om hans närvaro i våra liv. Själv låg han i akten på en dyna och sov. Det är storm. Lärjungarna erfar vågorna. Och de tror att de ska gå under. Men Jesus, han tar inte minsta notis om detta. Han sover. Det är ju inte vad jag exakt skulle göra, tror jag. För ganska många år sedan så seglade jag i storm. Och jag var livrädd. Jag stod inne i hytten på Elida, en stor missionsbåt på västkusten. Och jag står in till skepparen Tarren och han står och visslar. Han är lugn och jag är livrädd. Vi skulle gå från Marstrand till Donsö. Och han tyckte inte det var storm, men jag tyckte det var enorm storm. Och jag hade faktiskt en tanke, kommer vi överleva detta? Så jag började liksom ransaka mitt hjärta. Finns det någon synd här för att bekänna inför dig, Herre? Men tarren, som han hette, skepparen, till skillnad från mig var han inte alls rädd. Den här situationen, och jag återvänder till texten i Markus 4, så är det en situation som inte påverkar Jesus någonting. Han är faktiskt ganska förvånad över lärjungarna, att inte de hade förstått vad det handlar om. Är Jesus en förnekare av verklighet? Nej, men han vet vem fadern är. Därför ligger han tryggt och sover på en dyna. Det är ständigt situationer som vill få oss att tappa blicken, förlora blicken på Jesus och istället börja se på det som är runt omkring oss. Att se på de stora vågorna. Jag går till mig själv. Jag ser väldigt lätt på problemen och svårigheterna istället för att se på Jesus. Men på det sättet som Jesus hanterar situationen, han hanterar situationen med frid. Inte med fruktan. Det är frid som regerar. Och den här friden skulle lärjungarna själva få leva i. Jesus säger så här i Johannes 16. Det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för fadern är med mig. Här talar Jesus om någonting mycket allvarligare än stormen på sjön. Det var att gå till Golgata och korset. Men vad säger han? Jag är inte ensam, för fadern är med mig. Och säger han, detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Den frid som var bestående hos Jesus. Du vet, Jesus var helt beroende av den helige ande när han gick på jorden. Han var helt beroende. Han gjorde ingenting utan den helige ande. Och den frid som var hos Jesus, den kom från fadern. Och den regerade genom anden. Lärjungarna då, varför är de rädda? Varför är de räddade? Jag tror att de har inte vissheten om vem fadern är. Det som händer i situationen är att de börjar förebrå Jesus som är med dem. Jesus, bryr du dig inte? Det står så. Bryr du dig inte om att vi går under? Lärjungarna väcker Jesus. Jag hade säkert också väckt Jesus. Jag är inte bättre än de här. Bryr du dig inte om att vi går under? Tillbaka till erfarenheten med Lida 1994. Jag hade först skrivit, jag tyckte tarren var en idiot. Man ska inte kalla människor för idioter. Jag skrev, jag tyckte tarren var oansvarig. Som seglade med Elida genom en storm. Men han var helt lugn. Han hade situationen under kontroll. Jag hade inte erfarenhet av att segla i storm. Tillbaka till texten i Markus. Lärjungarna kände inte fadern egentligen. Bryr du dig inte? Kanske den fråga du ställer dig till Gud. Bryr du dig inte? Det här är en berättelse om lärjungaskap. Att även då vi inte förstår allt, att leva i tillit till Jesus. Och det Jesus gör i berättelsen, vad berättelsen handlar om, det är att vi kan leva tillit. Därför Gud har makt överallt. Det här med tro. För en del år sedan så blev jag väldigt provocerad av människor som levde i tro. Därför att jag levde inte i tro. Därför blev jag provocerad. En av mina vänner, han heter Patrik. Han arbetar för Ibra Radio. Han har tränat missionärer långt borta i Ryssland under många år. När jag lärde känna Patrik så gjorde vi vapenfri tjänst i Uddevalla. Och det är nu snart 27 år sedan tiden går. Han pluggade, han var nykristen. Han pluggade ryska på kvällarna med kassettband. Därför att han skulle bli missionär. Och jag satt och tittade på rederiet och tyckte han var mycket märklig och konstig. Varenda kväll pluggade han ryska. Och sen möter jag honom 5 år senare. Och var bor han någonstans, tror ni egentligen? Jo, i Ryssland. Och han tränar missionärer. Det som provocerade mig, det var Patriks tillit till Jesus som jag inte hade. Jag kunde då nu senare se tillbaka på ett kristet liv som var utan risker. Man kan leva ett kristet liv utan risker, men det är inget kristet liv. Utan vi ska leva ett riskfyllt liv där vi går med Jesus. Vi går med Jesus. Det var ingen fara på sjön, för Jesus var där. Hör ni mig? Det var ingen fara, för Jesus var där. Lärjungarna förstod inte heller den auktoritet som Jesus hade gett dem. Att han låg och sov, det var för att Jesus tänkte så här, tror jag. Ni ska hantera situationen i mitt namn. Tidigare i det tredje kapitlet så står det så här om lärjungarna, Markus 3 och 14. De skulle vara med honom. Det räcker så egentligen. De skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Så jag ser den här händelsen. Det är en träning för lärjungarna för vad som kommer. Den tillit som Jesus har, den tilliten ska lärjungarna ha. För Jesu far är lärjungarnas far. Vi läser senare i Bibeln så upptäcker vi att lärjungarna förstod sin auktoritet i Jesu namn. Ibland kan det vara så här och att Gud låter oss gå igenom svårigheter för att vi ska dras närmare honom. En vän till mig, han har sagt så här en gång och han har förlorat mycket i sitt liv. Ibland kan livet med Gud bli obegripligt, men utan Gud outhärdligt. Ibland kan livet med Gud bli obegripligt, men utan Gud outhärdligt. Ett citat som jag själv ofta brukar använda. Du vet inte att Gud är allt du har förrän det bara är Gud kvar. I första Petrus brev står det så här. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära. När det händer saker i våra liv, när det händer saker och ting i församlingen, så visar det sig, vad är vår tillit? Vad handlar vår tro om? Vem är Jesus för mig? Vem är Jesus i församlingen? Någonting som är återkommande för mig. Och jag har sagt det många gånger. Tror jag på det jag predikar? Tror jag på det jag predikar? Tror vi på det som vi bekänner oss till? Att Gud har makt. En sak till då, utifrån texten tillbaka. Jag har talat om att Gud har makt överallt. Och nu vill jag sträcka mig lite till. Gud har makt att förändra allt. Gud har makt att förändra allt. Markus 4:39. Han vaknade. Lärjungarna i sin förtvivlan. Bryder inte. Då står det. Han vaknade och talade strängt till vinden och sjön. Jag tror att Jesus hade en fullständig kontroll över situationen. Det står inte i texten, men jag anar att Jesus visste nog hur det här skulle sluta. För lärjungarna var i process. De var inte färdiga än. De tränades för det som skulle komma. Därför att det var faktiskt med denna grupp av lärjungar som ingenting var. Som hela världen skulle få höra evangeliet igenom. Det tänker vi inte på kanske när vi läser berättelsen när de är livrädda. Det var dessa som skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar. Gud är aldrig sen att gripa in. Har jag skrivit här. Vi kan tycka att han är sen, men Gud är aldrig sen. Gud är aldrig sen. En gång pratade jag med en kvinna och hon är upprörd över Gud. Varför gör då inte Gud någonting? Han får göra vad han vill, då ska jag tro på honom. Men det börjar med tillit. Tänk dig att du har värsta vattenläckan hemma. Och du är arg på rörmockaren som inte gör någonting. Men du släpper inte in rörmockaren i ditt hem. För att ta i tu med situationen i ditt hem. Du måste släppa in rörmockaren, Jesus. Och låta honom göra det han måste göra. Det som är det mest ljuvliga. Det är hans närvaro. Det betyder allt. För en del år sedan, jag sitter med en kvinna som inte har långt kvar att leva. Och hon dog alldeles för tidigt. Men det jag möter i hennes blick är frid. Ingen bitterhet på Gud. Det finns en sorg därför att kvinnan ville leva längre. Hon ville se sina barnbarn växa upp. Men vi började be tillsammans och det handlar faktiskt bara kanske om någon vecka innan döden kom. Så tillber hon och tungotalet det flödar över hennes läppar. Det som inträffade där i rummet det var himmelsk närvaro. Det för Jesus var där. Och himlen, det handlar om Jesus. Jag förstår mig inte alltid på Gud. Men jag vet, och håller fast vid det, att han har makt. Och han har makt att förändra allt. Och han är aldrig sen. Han är aldrig sen. Det som händer nu, om vi återvänder till texten i Markus. Det som händer, det är att Jesus talar in frid i det kaos som är. Han vaknade och talade strängt till vinden och sjön. De här vågorna höll på att göra så att allt gick under. Men Jesus talar med sitt ord in i situationen. Jag kommer tillbaka till det här med bön. Varför ska vi be? Jo, för bön är handling. Bön är inte att få över Gud på vår sida. Gud, bön handlar om att verka med Gud. Be, och ni ska få, säger Jesus. Matteus 7. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Det som förändrar allt är bön. Det som förändrade situationen i båten, det är att lärjungarna faktiskt ropar på Jesus. Och namnet Jesus betyder Gud räddar. Och Jesus griper in i situationen. Det är en del år sedan. Jag sitter som vanligt sent uppe på natten och ska stänga ner datorn. Och jag ser att det är en person som är online. Och jag bara upplever en ingivelse att ställa en rak fråga till vederbörande. Och frågan lyder, hur har du det med Gud? Det jag inte vet, men det Gud vet, det är att en bit därifrån så sitter en person och ropar ut i sin förtvivlan till Gud. Gud, om du finns, visa dig för mig. Det här leder till att den här personen blir frälst, hamnar på en alfakurs i vår kyrka och blir döpt. Och idag bor personen någon helt annanstans. Men Jesus kom in med sin frid. Be, och ni ska få. Vem kan få frid? Den som ber Jesus om frid. Och den här bönen måste faktiskt vara desperat. En desperat bön om hans frid. Att den friden är värd långt mycket mer än allting annat som den här världen kan ge. Och den här friden, den ska regera ibland oss, därför att världen behöver friden. Stockholm, dit jag ska, där behövs frid. Motala behöver frid. Jesus sa, Markus 4:39, tig, säger han till vinden och sjön. Var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. När frid regerar i oss och genom oss, då beror det på att vi lever med den helige ande. För den helige ande kommer med Jesus. Där anden är, där är Jesus, där är fadern. Och världen behöver friden. Motala behöver frid. För det är bara Jesus som kan ge frid. Det är bara Jesus som kan hjälpa dina vänner som inte känner Jesus. Det är bara han. Det är bara hans frid. Och församlingen, i hans församling ska hans frid regera. Och om den inte gör det, då måste vi söka honom som är frid. För felet ligger inte hos Gud. För han är frid. Det ligger någon annanstans. Den här berättelsen i Markus, den är så viktig. Därför den talar faktiskt om att lärjungarna kommer komma i situationer som är likadana. Och ännu värre. Men de ska inte backa, utan de ska se på Jesus, agera som Jesus. Och likt Jesus tala till det kaos som råder. Tala till det mörker som är. Och säga, tig, var tyst. Under cirka 8 år har vi i alla fall döpt 120 människor i församlingen här. Och vad som finns i alla dessa människors liv, det vet bara Gud. Men en sak vet jag. Ingen blir frälst. Ingen halkar in på ett bananskal i Guds rike. Utan du föds in av Guds ande i Guds rike. Och det innebär att människor har gått från mörker till ljus. Det innebär att Satans välde i Motala har minskat. Därför när en människa omvänder sig till Kristus så förlorar djävulen fäste. Det här hade jag inte tänkt säga, men nu sa jag det i uppmuntran till er. Jag ska landa i det sista. Och det är att Gud håller att lita på i allt. Gud har makt över allt. Han har makt att förändra allt. Och han håller på att lita i allt. Han sa till dem efter han har talat till vinden och sjön. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Hur får en människa tro? Jo, tro får man genom att se på Jesus. Tro är någonting som han ger. Tro är ingenting du kan skapa. Tro är gåva. Att följa Jesus handlar om tillit till vem han är. Och det här tro kommer in i bilden. De här lärjungarna som är i båten, de hade inte kvalificerat sig in. Jesus hade sagt: följ mig. Följ mig. Ni ska vara med mig så att ni blir som den jag är. Och det handlar om att vara kyrka. Det att vi ska vara med Jesus. När vi är med Jesus så händer någonting i oss. I relation till honom. Jag var så glad här om veckan när vår Dennis, en del av er vet vem Dennis är i vår kyrka, som blev frälst för ett par år sedan. Han döptes för snart 2 år sedan. Jag minns första gången han kom till kyrkan, han satt på läktaren där uppe med Jens. Han visste inte var han hade hamnat. Men han berättade, någonting händer i honom när han hör förkunnelsen om Jesus. Och han går från ateist till att börja tro. Och vid andra besöket, då sitter han också på läktaren. Men så går han ner och så ställer han sig i öppningen där. Och där blir Dennis frälst. Frälst blev han inte därför att han hade tillräcklig kunskap. Nej, frälst blev han därför att Gud grep in. Gud grep in och räddade. Gud frälste. Dennis berättade för mig: jag visste inte vad som hände. Det är så. Det är hans verk. Det är hans verk. Gud håller på att lita i allt. Och tron växer när vi ser vem Jesus är och vad han gör. Tillbaka till berättelsen. Han förebrår dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Och säger lärjungarna: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Vem är han? Det här ska sägas om hans församling. Vilka är de? Vad händer runt omkring dem? Jag satt med vänner igår som jag ska jobba med upp i Stockholm. Och de har 3 barn. Deras mellanson, han heter Malakai. Han är 10 år. De hade hemma några personer ifrån Kazakstan och Syrien här om kvällen, alla muslimer. Och så Anissa, mamman, kommer in. Då ser hon hur Malakai, 10 år, har lagt sina händer på pappan och en till och ber om helande. 10 år gammal. Senare på kvällen så hör föräldrarna hur äldste sonen, som heter Noel, han säger till sin lillebror: jag vill också göra på det här sättet som du gör. Hur gör man? Ja, du ber, vet du, det är Jesus. Jesus helar. Wow. tro växer när vi ser vad Jesus gör. Och tro sätter oss i rörelse. Om vi litar på honom kan vi gå. Om vi litar på honom så kan vi verka i hans namn. Lärjungarna skulle själva ha stillat stormen, men de gjorde inte det. Men de blev inte diskvalificerade, för de var i träning tillsammans med Jesus. Sen, kära vänner, så kom det tillfällen när Jesus inte längre var med dem. Men hans heliga ande var med dem och i dem. Och därför kunde de på samma sätt tala till stormar, till sjukdomar, till demoner, till allt av omständigheter. Den här texten, jag ska sluta nu, är en text som utmanar. Det handlar inte om en berättelse i det förgångna, utan det handlar om lärjungaskap nu. Och det här med att leva i det som Jesus gör, det är någonting jag måste hålla fast vid. Jag får inte släppa min blick från honom. Och som kyrka får vi aldrig släppa vår blick från Jesus. För det är hans församling. Vi måste vara i det som Herren gör. Du vet att lärjungarna hamnade i båten. Det var Guds plan. För man kan läsa senare i kapitlet att de kommer till en plats som heter Gerasa. Och där finns det en man som lever bland gravar. Och de kom för att sätta honom fri från dessa onda andar. Så att det blev ett vittnesbörd om Jesus vida omkring. Det här var predikan idag. Om Guds makt. Det är grundläggande. Jesus gör inte fel när han sover. Därför han levde i fullständig tillit. Och lärjungarna fick tränas i att leva i den tilliten. Ska vi be?